skrev och han blev arg.
Och han svor så där byxta i kvarntaket, sa jag. Och sen fick jag svar ifrån mig. Då sa han det. Tackar du har för det heliga brev du skrev. Han sa inte skräppbrev, kallar han heliga brev. Vi hade ett litet landställe. Vi bytte först i gräsmark, jag var 9 år. Då krånglade han och så var han hit till landet och var här ett par år. Men som det är med många svenskar och kanske andra, det här landet passar inte för alla människor. Det gör det inte. Utan de blir olustiga. Och de blir smått sjuka och de blir hemsjuka och de vill knappt inte arbeta. Han var en av dem. Och så är det många andra. Det här har jag fått erfarenhet med när jag varit här i landet idag. Så där är det många. Det blir olustiga och de får hem tillbaks. Och det är ju bäst för dem också. Så han kom tillbaks igen. Ja, ingen tjänar, han förlorade, han hade mest och sådär. Så i en väg så har jag gjort lite bättre än han gjorde.
Ja, det är Albert Emanuel Larsson i Molin, Illinois, som sitter och berättar. Han var född 1895, den 9 april i Gräsmark i Värmland.
Ja.
Och du kom till Amerika vilket år?
1923. Jag kom hit den 27 maj på kvällen. 10:30, 10:30. Och den dagen var Henry Kissinger född.
Ja, det kände du inte till då?
Så jag har det på minne, jag såg det.
Jaha.
Men det är ämnet med en del folk, det har inget minne av det där. Det var en som kom, det var en familj som kom. Vi möttes här och de kom på Chicago Milwaukee Railroad. Och vi kom på Vita Stjärnlinjen, det var min bror och jag. Och den familjen kom på svenska amerikalinjen, men de kom på samma tåg här, så de kom här på 15 sträck här i Molin. Och vi talas vid lite grann, för han har varit här förut och han talade om hur jag skulle gå så jag kunde komma till 19 till min faster. Och lite grann så där. Och så det var, de hade en äldre pojk och så hade en liten manunge som hade på armen. Och sedan under åren så såg jag den äldre pojken lite, han arbetade för Malmö så inte länge. Så försvann han och såg han till Arsenal. I Lärberg en dag och så satt han där. Jag tänkte jag ska prata till honom. Så han talade aldrig till mig, men jag talade till honom. Ja, det är länge sedan vi kom nu, sa jag. Den 27 maj, 10:30 på kvällen kom vi hit. Och där var det var så han, då tog han upp boken och började skriva upp. Och den dagen var Henry Kissinger född, sa. Allt detta fick jag tala om för honom. Han hade ingen reda på det.
Han hade vandrat obemärkt, sa han, genom tiden.
Ja.
Men om vi går tillbaka nu till din pappa här, hur länge var han här i Amerika?
Väl, han var inte länge här. Han for väl i juni månad 1902. Så kommer han tillbaka i mars månad 1904. Så var han färdig med Amerika.
Var var han? Någonstans var han?
Ja, han var i Worcester, Massachusetts lite och så kom han hit till Molin. Men för honom så förstår jag, det där räknar jag ut själv, så var det inget bättre för honom vart han kom. Så det är det med en del. Ja.
Så han ville inte slå sig ner?
Nej, det var inte orsak. Och han trodde att min mor skulle komma efter och vi har 4 barn. Och...
Alltså han var gift när han åkte över här?
Ja, ja. Men han skulle komma hit och göra bra, men det gick dåligt.
Så han kom tillbaka till Gräsmark då?
Ja, han kom till Gräsmark då.
Köpte han en liten gårdbit? Eller
ja, vi bodde på ett plats, ett litet torp, som tillhörde gården av min farfar. Så där bodde vi och det var... Vi hade ett par kor och så där vidare. Ja. Men så häpnade vi flyttade till Kilsocken i Värmland. Som min morfar hade köpt upp och han skulle sälja. Och vi bodde där först och så köpte vi äntligen på skuld hela affären. Han hade inga pengar, Han var inte russig till att tjäna oss, lära upp några pengar.
Ja. Så, vad var det vem gick i borgen nu för det här skulden? Gjorde farfar det eller?
Ja, han tog lån, vad det kallar hypotekslån på inom, men det fick inte låna mer än hälften. Sedan så fick han sin mor då, som ägde gården till föräldrahemmet, och hon gick i borgen för resten, så han fick låna. Så det gick den undan till nu. Och så växte det till lite skog och han sålde, och så klarade han sig undan för undan. Och, smått och dåligt kan jag säga. Han var inte en russi, men han var inte så han tänkte på kväll, natten, att till morgon ska jag upp tidigt och börja slita. Få ihop något så jag klarar mig med. Han var inte den sorten, han var inte lik mig den vägen.
Hur gammal var du, äldst i familjen?
Ja, jag var äldst.
Äldst av barnen?
Ja.
Ja. Så hur gammal var du när du fick börja rycka in och hjälpa till? När pappa sa att du...
Ja, det började jag tidigt. Det började jag så långt tillbaka som 6 år. Han var en sådan där person, han trodde när du var 6 år gammal kunde gå ut på järnvägen och skjuta dem i en rallarduse. För så, han trodde ibland och sände iväg på ett arbete ibland, och liten var jag och vek också, kanske inte stor, och slet och arbeta så det gjorde. Så jag överarbetade också, så jag trodde inte jag skulle leva så där med. Men...
Vad gjorde du för arbete? Du var ingen rallare?
Nå, jag menar rallare. Jag säger det på skoj.
Du var...
Jag fick hjälpa till och han sände iväg mig med häst. Då gick han ut till andra visita och så när han gick med häst och kom hem på natten när jag var bara 10-12 år. Så det gjorde han. Så jag fick börja tidigt och arbeta sen köra.
Så du var med ute i bygden och körde och,
ja,
och hjälpte och åkte till kvarnen och...
Ja. Så...
Hur fick du betalt för den där hjälpen som du gav pappa eller?
Ja, hur skulle jag få betalt?
Fick du 25 öre innan
någon gång? Nej, aldrig ännu. Nej.
Vad sa mamma nu då? Var hon lite vekare i...
Ja... Jag vet inte, jag har tänkt på mycket på senare tiden här om det där. Att det förstår inte på att jag kunde aldrig ha gjort så med mina pojkar. Sänt dem hit och slita när de är 8-10 år så där. Utan de gör i skolan och jag kan klara få kläder och skor på dem så där bra. Men något slita ihjäl så där kunde jag aldrig tänka på. Men så gjorde han.
Men hur gjorde de andra nu, dina grannar till exempel som du bodde med, de pojkarna? Fick de arbeta lika unga dem?
Väl, det gick så småningom, men det söks ut att det var hardast för mig. Och sedan gick det ut att det var lite lättare för dem, men det såg ut att de hade mig att slita tidigt. Alldeles. Och bära ifrån butiker, bära ifrån... Ja, aldrig. Nästan bära till kvarnen en 6 år. Och han hade hästen då.
Och du fick bära?
Ja, han skulle plöja, han skulle så och göra så där. Så han sände sig iväg med en säck och bära till kvarnen. Se, ja det är ordentligt, men det är så länge sedan han dog så jag bryr mig inte om jag talar om. Men så är en
så
del...
Han var hård då emot
ja,
dig?
Ja.
Vågar du säga emot pappa då?
Va?
Vågade du säga emot pappa att han hade fel?
Jag blev alldeles alltså till honom. Men min bror, han var hem i 1953. Då levde far ännu.
Asså?
Då nämnde han det där för honom. Men jag sa aldrig till honom, det fick gå. Och jag sa aldrig till honom, men jag ångrar att jag inte sa till honom och räkna upp lite grann för honom, din personlighet, hur du var. När jag var för liten och slita. Och doktorn sa att jag överansträngt mig. Så såg jag det till. Så min bror när han kan skälla upp honom.
Jaså.
Ja.
Hade de lättare, dina yngre syskon som kom efter dig?
Ja. Väl, jag vet inte. Det var nog lättare på sätt och vis. Det såg ut att det var hårdast för mig. För de andra var små när all den där slittiden gick an. Och jag skulle bära grosser en hel väg. Och jag gick från butiken en halv mil. Och så vilade jag på en annan. Nästa gång så vilade jag på en annan sten. Och så gick jag igen och så vilade jag. Bara kom över gärdsgården där. Så där en sten ska jag vila igen. Och så där fick jag tänka. Så kom jag äntligen hem. Det var ingen som bekymrade sig om detta.
Var det en halv svensk mil?
Ja, en halv svensk mil. Och det är en lång väg att bära grosser för en 10-åring och sådär, 11 och vid den tiden. Och jag skulle alltid ut och köpa grosser när det var jag. Jag vet inte varför.
Du hade med dig en nota då?
Va?
Du hade med dig en nota då till affären? En nota?
En nota? Ja. Nej, jag, ibland kanske, men det mesta hade ingen nota.
Du kommer ihåg vad du skulle ha?
Ja, ja.
Vad handlade du mest?
Jag handlade mest. Och det gällde och det såg ut att jag fick styra om jag tänkte. Och jag tänkte på alla de här små och de små. Nu ska de ha kläder och sådär. Jag såg tyger i affären. Jag talade om det. Så jag sa till mor, de hade bra tyg till det. För de andra pojkarna så får byxor och att jag, ja, om det ser ut att passa så köp det, sa hon. Och det trodde jag på mig och jag fick köpa på. Så jag köpte skor för dem och allt möjligt. Och så där gick den frun alltså.
Så pappa sa inget emot det då?
No, det är väl. No, det trodde jag kan göra allting. Väl.
Så och så gick du i skolan där förstås?
Oh ja, visst ja.
Då hade du det.
Ja.
Men på sommartid, då hade du ingen skola utan då var
no, det var ingen sommar.
Då var det arbete.
På den skolan, när jag gick i skolan, det var bara 4 månader.
4 månader?
På året. Så det var 6 år. Så jag gick ju nästan ingen skola kompär till den här tiden som är nu och det går i skola. Så jag gick i kanske 24 månader i skola, allt som jag haft.
Men du lärde dig att skriva och räkna?
Ja, jag lärde ju mig att 2, 2 och 4 och så där vidare. Så det gick ändå och här sitter jag 90 år gammal ändå.
Och skriver fortfarande svenska?
Va?
Och du skriver fortfarande svenska så du lär dig.
Ja.
Hur, vad hette skolläraren där du gick och skolan?
Ja, det var ingen skollärare, det var lärarinna. Första skolan jag började i Gräsmarkssocken, det var lärarinna. Och jag har skrivit en stor intervjun om den. Det var en svårighet med den också, men jag satt in en bit.
Alltså.
Men jag missade biten, jag skulle sitta och gärna det, men jag hade den till hospitalet för Kapi. Och till Kapi så ordna på högra sidan blev oförstådda.
Aha.
Och jag kastade bort dem.
Vi sötte, ja.
Ja.
Så, men att, kommer du ihåg skoltiden? Var den,
ja,
var
och
den
sen så flyttade vi då till Kilsocken. Och grannsocken hette Ullerud och var nära till det. Så det var en liten skola som bodde, det var en bondgård, det var för lite skolbarn, jag hade inte råd att betala och bygga skolhus, det var för lite barn. Så det var i en gård, de hade skolhus i ett rum.
Ja.
Och det gick bra, det var trevligt. Och.
Var det i Ullerud eller var det i, vad hette socknen där du gick i skolan?
Ja, den här hette skolan, det hette Ullerud.
Ullerud.
Övra Ullerud, de har nedre Ullerud också. Men övre Ullerud tillhör den här socken. Men sedan är det en sjö som heter Visten emellan där. Och då var det opraktiskt för den här gården tillhöra övre Ullerud. Så det började sedan jag kom hit och arbetade. Det fick tillhöra Kilsocken. Så idag tillhör den gården Kilsocken. Mera praktiskt.
Men du fick gå till skolan där då, 4 månader om året?
Ja, jag gick till skolan. Och...
Tyckte du om skolan?
Ja, den lilla skolan som var. Lärarinnan visste inte värst mycket heller. Ibland tror jag fick hjälpa henne.
Vem hjälpte dig nu då att läsa till exempel? Var det någon i hemmet som hjälpte dig, mamma eller pappa?
Ja, det började tidigt att jag skulle läsa. Så jag skulle kunna läsa det jag kom till skolan.
Så du kunde det?
Ja. För fullt, jag kunde läsa som de kallade en präst när jag kom till skolan. Så de lärde mig, tror jag, när jag var 3 år skulle jag strubba och läsa på kvällarna.
Vad berodde det på att de var så noga med det? Var det mamma eller?
Men de hade båda i tid. De hade Så tuppen skulle värpa, det vet, på den tiden. Och det låg alltid, när man har läst bra på kvällen, så låg den femöring i boken den, på morgonen. Och vi undrade alls mycket. Men hur i världen tuppen kan med? Så min bror, han som var yngre, 3 år yngre, han, när han såg att det var lite pengar, han ville resa också, så kanske tuppen värpa för mig med, sa han. Så jag sa, ja, jag förstår väl hur det där går till. När vi sover så går det upp och lägger in en slant, sa. Det vill inte att min andra bror skulle göra sig.
Hur gammal var du när du förstod det?
Ja, jag började när jag var 7 år. Men jag läste för fullt tidningar och allt när jag var 5 år gammal. Så.
De hade lärt dig det?
Ja, så... Det var svårt med i skolan, för jag kunde, de skulle sitta där och stava M-A-M-A, mamma, P-A-P-A, pappa och så där vidare. Och det där var ju för dumt för mig, för jag kunde ju läsa som prästen gjorde. Så jag fick läsa för dem i skolan då, många gånger. Och sedan fick jag sitta och höra på de andra, det var ingenting att ha det med. Men det var hål där inne. Hon trodde att hon skulle ha skola till straffanstalt var jag började.
Och vad hette hon?
Väl, hon hette Emilia Villén. Den första lärarinna jag hade. Hon var dotter till Otto Villén. Jag hörde gick till det där att det talade om att hon fick börja. Hon har inte gått i någon skola till att lära sig till lärarinna något. Hennes far hade god tumme med resten, vad det kallar. Och han tyckte hon hade goda betyg, så hon skulle kunna lära i skolan och bli skollärarinna. Och prästen gav med, för det är ju så på den tiden att prästen var tillhörde skolborden och så. Så hon fick börja lära, men hon var inte gammal. Nu trodde hon att skolan skulle vara en straffanstalt nästan. Så det var inte till att lära dem att vara snäll emot dem. Nej då.
Ja, så hon var...
Det började så här så. Jag kunde nog lägga ihop lite grann, men inte mycket. Nej. Men så dra ifrån det tyckte jag var tokigt, för det var till att förlora. Så det visste jag inte vad dra ifrån det. Och vi kallade minskat med på den tiden, men subtraktion och fråndragning, heter det. Ja. Så det där kunde jag inte förstå. Hon drog mig håret mellan bänkarna, det ser så det var alldeles. Jag var röd i ansiktet när jag kom hem på kvällen.
Kostad.
Ja. Så nästa dag så gick far med mig till skolan då. Och så gick det dag efter dag, det var gubbarna, det var fullt i skolhus, de strappade henne. Och en flicka här var sjuk och hade lång väg, dubbelt så lång väg som jag i snön och snöslask över sjön. Och då kunde hon ingen läxa och då fick hon sitta med blöta strumpor och skor i bänken och läsa på sin läxa. Och när hans far kom till henne sa han det. Den där skolan du håller, den är inte så färligt mycket med. Det är väl bättre du tog om deras skor och strumpor och lät dem värma dem i spisen. För jag har en järnkamin som räckte upp i taket på trähuset. Det var bättre om det är dem än att jaga dem och sätta dem i bänkarna när de kan bli sjuka igen. Och så där fick hon den ena uppsträckningen efter den andra, så det var en... Så hon fick gå på skola igen, nästan. För torpargubbarna i takten.
Alltså de sattes upp?
Va?
De sattes upp i motna?
Ja, ja. Men det blev bättre. Jag såg så småningom att de blev bättre och bättre. Men...
Du nämnde prästen här nu, han var med på skolstyrelsen eller skolborden.
Ja.
Hade prästen mycket att säga till dem i bygden?
Ja, det tillhör nog på den att prästen var nog överhuvud för skol, för skolstyrelsen i socknen.
Ja.
Det var jag tror när jag pratade inte mycket om det, men det förstår jag att det så var. För det var ju prästen och skolan och det hällde ihop med konfirmation och kyrkan. Det höll i ett kompani liksom.
Ja. Vem var det annars som var den person i bygden när du växte upp nu som folk såg upp till? Var det prästen eller var det någon annan i bygden som de såg upp till? Någon nämndeman eller kommunalgrupp?
Ja, de hade ju nämndeman, men det var ju aldrig något så jag visste hur det talas med dem, men det lät nog som att det var prästen som var närmsta personen i skolstyrelsen.
Ja, den hade du respekt för?
Ja, det var det ju. Fast när vi gick på konfirmation, som det kallas, det var i Kilsocken. Det var världens värsta pojkar, skulle jag tro.
Var det?
Jag tyckte synd om prästen, för ja, de levde bus väldeligen, de där. De tyckte snus och det var helt möjligt.
Alltså de var...
Ja.
Och, hur många var ni och läste för prästen?
Ja.
Hur många var ni som läste för prästen?
Väl, det året jag gick in till 1909, det var 80 av oss.
1909?
Ja, 80 stycken. Men hälften var pojkar, hälften flickor.
Aha.
Och det var för många att dela med, så han delade upp. Så en dag fick pojkarna komma och en dag fick flickorna komma. Och mycket var det att pojkarna var så svåra i lag, så det var bäst att ha flickorna ifrån dem.
Ja, vad gjorde ni för hyss nu då? Som,
ja, det var allt möjligt. Jag hade ärtor att kasta på golvet, så han skulle rulla på det här när han gick fram och tillbaka på golvet. Och allt möjligt. Och så var det en dag när vi var till skolan, då var det inte i kyrkan, men vi var i sockenstugan. Och då var det en av dem som hade lite ordning från hemma och ordnade ut någonting som tillhörde deras hem och prästens ta reda på. När han gjorde det, då började de andra slänga bark och vedpinnar i mosispisen och i väggarna där. Och då började han skällde på dem då.
Vad gammal var prästen, eller varför hade han inte respekt med sig?
Ja, han var, jag vet inte vad gammal han var. Han var nog en 40-årsman, sådär. 45-årsman, jag kan aldrig gissa det, jag vet inte.
Det var inte kyrkoheden, nej.
Ja.
Eller var han kommunister?
Nej, han var kommunister.
Kommunister.
Den prästen.
Ja.
Men vi kallade ju prästen då.
Ja.
Men han, i graden så var han kommunister. Det såg jag i kyrkoboken.
Så vad hände nu när ni skulle gå upp och läsa? Fick ni komma fram allihop eller var det någon som...
vi satt i bänkarna. Och bänkarna där var.
Men ni klarade er allihop?
Ja, det var ingen ordning med det, men det var ju med hälften av dem var ju ordentliga, men de andra var rakare, så det var. Oj, oj, oj.
Så när du gick och läste då, gick fram till prästen, då fick du en ny kostym och...
Ja, den sista dagen då fick man se hur fattig man var, fick man ju få på sig lite kläder, lite bättre. Och jag hade ju en gammal rock som en morbror hade köpt från en jude i stan. Och den fixade jag och kutta av sig lite kortare. Fast fickorna blev låga, men det gällde mig. Och så hade jag lite annat och så hade jag köpt mig en mössa för bärplockning och så där vidare. Så jag klarade mig. Tiden gick.
Det var 1909 det?
Ja.
Ja. Och var arbetade du då när du kom efter konfirmation? Vad började du på med då? Hjälpte du till i pappas
arbete? Var ju... Och vara hemma och så där vidare. Och så gjorde vi tjänster i grannskapet så där. Och vi fick någon slant för det någon gång och så där vidare. Men så var det bärplockningen mesta på den orten.
På hösten?
Ja. Det var mycket bär på den orten. Jag vet inte hur vi skulle ha levt om inte det hade varit bär. Det var blåbär, det var lingon i tjockt. Det har skogsavverkning på stora områden innan vi kom dit till orten.
Ja.
Och på sån där skogsavverkningen, då växade lingonen fram och blåbär.
Jaha.
Åh, det var tjockt med bete och bete. Och det syltade ner och det, vi hade en tunna på hösten av lingonbär syltat ner som vi åt under vintertiden.
Hur kunde du plocka och sälja i affären själv?
Ja, det var uppköpare som kom på landsvägen med hästar och lådor. Flera uppköpare kom och köpte lingon, för det var lingonplockning i distriktet allt över. De plockade lingon började tidigt på morgonen och vi bar dem hem.
Och ni plockade för hand då?
Ja, vi plockade för hand.
Hur många liter plockade du på en dag?
Väl, vänta, säger jag. Jag tror jag plockade... Ibland jag plockar 25 liter på dagen.
25 liter?
Ja. Ja, det var tungt att bära hem. Jag hade en hink hade jag 13 liter i, lite större. Den andra hade jag 12. Jag bar hem 25 liter. Men då var jag bara 11 år. Det var tungt. Jag bar från den ena sten till den andra. Vilade jag och så gick jag och bar jag. Det var hårt på en liten rygg.
Var det lätt arbete att plocka bären jämfört med annat arbete du gjorde?
Åh ja, det var det. Plocka bären var inte tung. Vi hade en hink där så långt borta. Och så hade vi en liten kanna som vi plockade i det. När den blev full och gick vi och tömde den där och så gick vi och plockade igen. Ja. Men så fick vi vara noga upp där. Vi hade hängarna på en stor sten eller någonting. För det kom kor och betade. Vi kunde äta upp lingon.
Alltså, vi tyckte om lingon
så
där.
Man fick det. Och ormar var på tuvorna också. Hugormar. Så det var en strid för livet.
Var hela familjen ute och plockade bär?
Nej, det var hemma. Men det var barnen måste. Mor var någon gång med, men hon hade att styra hemma, så det var barnen som plockade. Och vi plockade så vi köpte kläder då, som vi skulle ha till skolan och köpte nya skor på hösten och som vi har för vintern. Och mössor och sådär och allt vad det kunde. Och så sålde vi köpte för bären, köpte vi allt som behövdes i huset. Som vi tillhörde en kök och ketsen, kannor och allting som vi köpte för vi fick inte pengar för bären sig. I butik, om vi tog den för butik. Men jag fick ta varor för det sig.
Men de som kom och köpte upp nu direkt i skogen, de...
Ja, de som köpte lingon. Lingonen var sällan vi köpte in, vi sålde inte den till butiker. De köpte i butikerna. Men det var lättare att sälja hemma när köraren kom förbi.
Och han betalade kontant?
Han betalade kontant med pengar. Så vi fick pengar där och vi hade sparat. Vi hade var och en sina pengar i små burkar.
Så. Det var välförtjänta pengar?
Ja, men sånt. Lite betalt.
Asså.
Det är på den tiden kanske 10-15 öre för kilo. Men kanske upp i dag är det 4 kronor för kilot.
Ja.
Så var det.
Det var inte lätt för tjänta pengar.
Det var inte mycket pengar för tjäna, men så var allting var smått på den tiden. Men det var ju billigt också. Man köpte.
Hur var du inte med och körde i skogen och började hugga i skogen?
Ja, det var sedan när jag blev större så. Du kan ju inte köra skogen och häst och alla timmar, du kan inte göra det.
15-16 år så började du börja?
Ja, jag började med i skogen när jag var 16 på 17 år. Då hade min far skaffat sig, vi hade 2 hästar. Och då var min bror och jag, vi körde den ena hästen och hjälptes åt. För vi var ju inte gammal nog för timmerkörare, men vi gjorde så gott vi kunde.
Ja.
Och så där var det började. Sedan så... Och så började jag köra i skogen och hugga och så köra i timmer i skogen för andra också. Så jag var uppe i Dalarna och där ledde jag på det blir bra timmerkörare. Köra timmar, det är ett visst snille med det också. Så som de kör det så kör de bättre än värmlänningarna gör.
Gjorde det?
Ja, men de var inte så hårda på hästarna som värmlänningar är. De. Och, ja, jag var i skolan en gång, jag har varit i Dalarna då, och det sörde och läsa lasset på det för de värmlänningarna gör. När jag sedan var i en skog värmlän en gång, så var det en som jag såg hur han läsa sitt lass. Jag kunde aldrig köra till mig som du gör med det där. Men jag vet värmlänningarna gör det, men det kan jag inte, det är inte praktiskt.
Vad på vad vis
ja,
lägger de?
Jag menar att de har länkarna utsagat så här, och så lägger de på hela lasset. Och så tar länkarna över, men det är osäkert. Om det kommer för brett bakåt så kanske stockarna flyger fram och det är farligt för hästen.
Ja.
Och så var det en annan också. Så det där var mycket opraktiskt, såg jag. Det där lärde jag mig av dalmasarna att köra bättre.
Så hur bar de sig åt?
Ja.
Hur bar dalmasarna sig åt? Hur lastade de lasset?
Ja, det lastade så att jag fick lära mig det.
Detta är sida nummer 2. Jag fortsätter med Albert Larsson i Molin, Illinois, och det är idag den 20 juni 1985. Ja, vi var på det. Alltså de lastar...
Ja, de lastar så här att de hade ut längre och så delade i mitten. Jag kan säga att det var fyra... Att det var sex stockar på lasset i bottenlasset. Då kastade längarna i mitten här och kom runt. Och så björnade de till bottenlasset. Då rörde det sig aldrig sig. Och det var det säkert för brattan backar. Så att det var inget som skadade, var inget som skadade hästen.
Du menar toppstockarna, de åkte aldrig framåt?
Nå, så det, och sen hade det en liten länk sen som gick in på mitten på lasset. Som gick under botten på lasset. Och då björnade vi det över toppen där. Så det var björnat upp lasset på två platser. Så det gick aldrig i sig lasset.
Mm. Så de hade andra idéer då?
Så jag sa det där till värmlänningen i skolan och sa, sån där lastning är inte praktisk, fastän du har gjort så i all din tid, säger jag, men det är inte praktisk. Because, så, åh ja, det går nog bra, sa det här. Ja, jag fick höra. Så jag var ett stycke upp i skolan. Då har han läst sitt lass och kör han ett stycke ner. Hörru du, sa han, kan du komma och hjälpa mig, sa han. På värmländska, lassfull i sig, sa han. Ja, där ser du, sa jag. Det är riskabelt det där, du kunde ha kört ihjäl hästen och dig med det där affärerna. Aldrig skulle jag kunna köra ett last efter jag vet hur dalmasarna läsa lass. Och så där, att han sa ingenting. Men jag fick hjälpa honom att få fart lasset.
Var det svårt, tror du, för yngre, till exempel om du hade varit ute och lärt dig nu uppe i Dalarna här hur du kör
timmer?
Vill inte de äldre lyssna på dig då när du kom tillbaka, tror du? De vill inte höra på en pojtvasker som dig komma och säga att du ska lasta på ett annat sätt? Eller vad sa de om det?
Ja, väl, det var nu sedan jag var äldre när jag talade om för den andra vänningen hur jag skulle läsa lasset. Och hur det var mer praktiskt. Så skulle du läsa, så ja, men... när folk börjar bli till viss ålder, de vill inte lära mera heller. Det är mycket det. Så de vill inte lära, fast man kan lära hela livet så länge man lever. Lite grann, men det gör inte mycket. Det vill inte.
Som din pappa nu, kunde du säga till pappa till exempel att vi gör det på det här sättet istället?
Jaha.
Vill han lyssna på det då?
Ja, jag tror du frågade det. Jag fick lära honom att köra timmer.
Ja, men han var ju mycket äldre än vad du var.
Ja, jag var 22 år äldre. Men jag har varit i Dalarna och jag körde timmer. Så sen så skulle vi ut och köra timmer på vintern, ja. Och han skulle vara löskarl och så skulle jag köra.
Ja.
Då sa jag det, nu går du in i en järnaffär. Nu köper du en länk som ska hålla under botten på lasset och komma upp. Och så björnar jag bottenlasset. Det är min timmerkörning, sa han. Och så ska vi köra, sa jag. Så jag var bas. Jag var bas i skogen, jag var 21 år. Och han sa, men han fick lyssna till det, han gjorde det också. Och sedan, när jag var yngre, jag visste inte om när vi började i skogen. Så sa han, han har köpt timmerdonen nu. Jag kan inte förstå hur den är geten, det är bok och geter vi.
Ja,
jag förstår inte när geten går inte vägen. Den pekar. Den pekar och går in i snön. Och det blir hårt för hästen att dra. Right. Jag visste inte vad det var för att då. Jag var ju bara 16 år. Men sedan när jag var i Dalarna fick jag veta det att det ska börja bottenlasset. För geta går inte vägen och följer bocken. Det var för det du börjar bottenlasset. Men, vänta nu, nej, det var inte för att du börjar bottenlasset. Men det var när du har en länk på bak och geta är.
Ja.
Där beror det på den länken du strackar och silar upp där. Om du har den för sträng och du får på ett last på toppen på det.
Då följer den inte.
Då blir det för hårt för geten. Så i krokarna så går geten den andra vägen. Och då för det så var gång när vi har läsa i fronten och björna fronten och far var i baken. Är det här, då har han sagt, är det här för strängt, sa han. Det var strängt, geten skulle aldrig ha gått vägen. Nå, det är för strängt, det är dubbelt för strängt. Det sträcker när stockarna kommer på. Ja. Och så fick jag hålla på lära och han gjorde för strängt nästan varenda gång och sa, du får inte köra så där. Geten går inte vägen. Det vet du sedan gammalt, sa jag.
Tyckte han om att lyssna på förvarningar?
Ja. Han lärde sig att få lära sig.
Han blir bättre när han blir
ja,
äldre.
Ja, ja. Väl, jag fick lära honom. Så vi körde i skogen och vi körde ganska hårt. Han var löskar, jag körde. Men hur vi gjorde så bestämde jag. Jag såg att jag var bättre körkar än han var.
Jaså?
För jag har lärt mig varandra. Jag har lärt mig göra vägar i krok, i skogen och så. Och göra nya vägar, timmervägar som det gör. Hugga bort lite småskog och så få emellan träden och få ny väg.
Lärde du dig uppe i Dalarna? Var du ensam och körde där uppe eller körde du åt något bolag?
Nå, jag var körkarl för en bonde. Eller han hade en 2-3 hästar och så hade han lejda ett par körkarlar så hade 2 hästar till. Och jag kör en häst. Var en har en häst förstås.
Hur fick du det arbetet? Svarade du på
ja, jag var uppe där. Det är stora skogar där de körde upp i Dalarna, i Idre och Särna socknar. Så jag tog på vinst och förlust och åkte dit på nyåret med en ryggsäck på ryggen.
Hur kom du dit upp? Tog du tåget?
Och jag tog tåget från Värmland som går upp till Dalarna, till Brintbordarna i Dalarna i Lima socken. Sedan gick jag till fots 10 svenska mil.
10 svenska mil?
Ja, upp, det var 40 grader kyligare när jag kom till Särna socken i Dalarna. Då var jag inte 20 år än. Men det gick det och det var ryska det gick. Så höll jag på, nu får jag nog gå för nu börjar Särna socken och slutar jag. Och det fanns inget att få. Då går jag till Idre om jag inte får någon. Jag vill köra för det är så hårt att hugga när kall vinter för barken är så hård. Så jag vill hellre köra timmer.
Ja.
Då
var du ju nästan uppe i Härjedalen om du inte hade slutat.
Ja, det är nästan emot gränsen på Härjedalen då.
Ja.
Och då tänkte jag, nu går jag nog till Idre och i värsta fall då börjar jag på att få huggning och då hugger jag istället. Om jag inte får någon körning. För nu kan jag inte gå längre. Men i Särna socken så träffade jag en som behövde en körkarl. Då fick jag det. Och så där jag bodde hemma där honom och jag bodde på gården. Och jag körde honom. Så gick det. Det var branta backar och det gick. Och det slog en gång. Lasse slog emot en tall. Och jag flög fram stupan med bakbenen på hästen. Men allt gick bra. Jag kom och fick bänna lattes löst och där kom en körare för backarna. Jag var rädd att han skulle komma och åka på mitt lass så han kunde ta skada. Men jag kom löst efter tiden också. Så jag var undan när han kom.
Så det var riskabelt?
Ja, det var riskabelt det.
Hur klarar du för köld och kyla nu? Det var ju bedrövligt kallt.
Ja, du hade kläder på sig så arbetar du hårt och luftar timmen du hällde varm. Det var sällan det brukade vi några vantar i snön.
Det?
Det var så för i skogen är det undret en temperatur men när du arbetar i skogen du håller det varm ändå.
Hur hade du mat med dig ute? Det var ju kallt allting. Hade
ja,
du kaffe?
Så det, väl, när man är ute och kör så där i stora skogar, då har det kojor byggda sig. Kojor byggda, och det har lite stall för hästarna. Och så ligger man med en kojbänning brisk ifrån den ena kojan till den andra, långt som ifrån väggen och inte här. Där ligger det med fötterna emot eldstaden sig. Och det blir kallt ibland, lika kallt som ute. Så vi får gå upp klockan 1 och 2 och göra eld i spis när det blir för kallt. Det kan inte sova.
Så ni hade inte en som gick vakt då, utan ni vaknade då och då och la på?
Ja, det var den som frös först förstås.
Gick upp?
Han gick upp, för han måste elda. Ja, han kunde inte stå där längre. Så kan det någon annan gång frös tidigare, så han gick upp och så där var det.
Och det fick ni hade kockat med er då?
No.
Så laga mat åt er?
No. Vi fick laga själva det.
Mm,
ja, det.
Fick du ordentlig mat då?
Han, den som ägde drivningen, stod, som säger han hade 3 hästar nu och 3 hyra köttgalar. Men han hade maten köpt upp i för butikerna, för jag hade 3 svenska mil till någon butik i Skåne. Då hade han maten där ute på taket så inte räven skulle komma ut och äta upp den. Så han, när vi skulle köpa upp lite mat, då hade han en bössmal och så vägde han ut och så köpte vi smör. Och så köpte vi korv, falukorv och sånt där vi kallade. Och något annat och allt möjligt var det inne, så hade han sålde då. Det gick av på räkningen när vi fick göra betalning på gården.
Jaså?
Ja. Och så gick det till och så kokade, och det var på kvällarna, det var en massa, de sticka kolbullar sa de. De kallade det pannkakan, de sa det. De rörde ihop att det var vatten och vitmjöl, och de rörde ihop det. Och så hade mycket flott, de sparade det när de stekte fläsk. De sparade det för mycket flott i pannorna. Och det kokade i flottet när vi stekte pannan.
Och du stekte det på öppen eld nu då? För det var i, eller hur hade det i eldstad?
Ja, det var en öppen eldstad. Så det var runt och satt där och spekt. Hela runt eldstaden var på mitten på kojan.
Jaha.
Ja, och där, då stekte det pannkaka det. Men det var helt långt skaft i pannan, så det var för hetsig. Och så snart, det kokte väl det, och det kallade kolbullar, det var ett öknamn på pannkakan förstås.
Det var ungefär som donuts då, som var stickta i flott.
Ja, det blev...
Alltså, det var potater, men det var ungefär liknande donuts på samma vis.
Ja, men pannan var stor så här.
Ja, men det var flott i.
Det var flott i, så det kokade i flottet.
I flottet, ja.
Så det var gott att äta sedan man äter. Och det alla stekte där.
Hade du det varje dag?
Ja, det ser ut att det åt samma maten varje kväll. Och så köpte jag falukorv och åt. Och den stekte jag upp. Jag skar upp brödbitar och hade flott i. Och falukorven blandat med brödbitar som jag åt när jag kom hem till middagen. Jag skulle hem och vila hästen, vila middag. Och jag vila kokta mat.
Alltså så, han vila middag hästen?
Ja, det vi har till att vila en gång på dagen. Så. Och hästen får mat att äta en och en halv timme minst på mitt på dagen.
Alltså.
Om hästen kan klara sig. För annars är det för hårt arbete för hästen, så han inte blir utsliten. Och gubben som jag körde för, han hade en son, så han, så vi körde. Gubben var löskarl för oss 2. Men den tredje hästen han hade, där hade han en lejd löskarl att dra ihop timret och få i ordning och hjälpa honom att läsa. Så de körde 4 vändningar med timmer från skogen till älven.
Och det är Dalälven det?
Ja. Och 4, men vi som var 2, hans son och jag, då gjorde vi 3 vändningar, för han var en löskarl för 2 hästar. Då kunde ju inte han, ja, vi kunde inte köra så många vändningar, vi fick inte nog timmer hjälpt. Men när du hade en löskarl för en häst, då klarade jag 4 vändningar. Så gick det.
Hur många kubik hade ni på lasset?
Ja, det rörde sig nog med den En 60 kubikfot.
60 kubik?
Ja. Ja. Du kunde inte lasta för stort last, det var branta backar.
Asså?
Och det gällde när man åt för backar, när lastet det var så där hela länkarna och hästen åkte på bakändan sen ner från backarna mycket, så det var riskigt. Det gick tur och siktade den vägen och siktade sin. Och det hade högertimmen vält där, när det gick ut så att lastet fick åka emot och svänga den vägen. Annars hade det börjat ut för branten sig.
Ja.
Så var det.
Så hur hur gick det med sjukdomar och sånt nu när ni var där uppe i skogen? Det var ju rena
ut. Ja, det tänkte vi aldrig på.
Det var ingen som var sjuk.
Det var ingen som var sjuk. No.
Inga förkylningar.
Det var ingen. No, det var ingen som blev skadad. Ingen blev förkylad inuti de där kojarna. Det var ingen förkyld. Vi hade aldrig en hosta någonting.
Inte det?
No. Jag vet inte vad jag fatt, men i skogen det är frisk jämte våren.
Ja.
Det kunde ju hända att du kunde bli slut, men det gällde för du måste ha varma kläder på dig. Ja. Du måste ha yllekläder, underkläder och sådär.
Hur hästarna nu, hade de hö eller havre eller vad?
Ja, de hade hö och så mycket havre. Du hade så mycket havre för dagen, du hade havren på middag, du hade havren på morgonen och de skulle ha havre på kvällen med. Ja, du var uppe klockan 3:30 på morgonen och föda hästen, för det tar tid för honom så han kan äta. Du kan inte ha en liten stund han äter, då kör du livet ur hästen den vägen. Han måste äta i 1,5 timme minst.
Ja, så det var det noga med.
Ja.
Hur fick du bra betalt för det här nu på våren när det var slut?
Ja, det var på den tiden det var som prisen var. I den tiden, det var 1915 på vintern i Dalarna. Ja.
Det var under krigsåren nu, var det inte ont
om mat? Ja, det var nog kriget har börjat.
Var det inte ont om mat då?
Ja, det var inte ont om mat ändå. Det var fullt och det var ännu billigt. Nej, i 1500-talet och in på 1600-talet, men då började det bli ont om mat så det blev ransonering. Men
då var du från skogen?
Ja, då var jag ute, ja, 1916 på vintern, då var jag med far i Värmland, vi körde timmer då. Han fick det från ett bolag och vi körde. Men jag förstod hur det var, så jag antog. Så jag började tala om för dem med detsamma att hur vi ska köra och hur vi ska lassa. Så det blev ting så han fick lära sig. Och han tog emot det då. Han förstod att jag hade rätt.
Din yngre bror nu, var han också med och hjälpte till eller?
Nej, han var inte. Han var på en annan plan. Han var inte mer än 15 år då. Jag har en bror som dog förut. Men den andra som... Ja, han var med. Han var inte med på vintern. Han var hos min farmor. På gården. På min fars föräldrahem.
Alltså i Ullerud?
Ja, som min farmor levde då. Det var han och hjälpte henne. Ja. Och tog hand om hästen.
Jaha.
Så...
Du var väl tvungen att ut och exera också och mönstra?
Ja, jag var ute och mönstra. Det var den vintern där jag sade vi körde timmer som värst, min far och jag.
Ja.
Och då var en dag, det var mönstring i Silsockern och då måste jag dit och mönstra.
Ja.
Så jag tog tåget och åkte dit och mönstra då. Och jag var taget till Stockholm och exera.
Jaså?
Ja. Positionsalleriet. Jag blev taget till häst. Så jag fick bli hästryddare.
I Stockholm?
Ja.
Vilket regemente var det? Livregemente?
Det hette positionsartilleriregementet. Positionsartilleriet. Det menar de har större kanoner än det vanliga artilleriet. De har små kanoner, men det är de större kanoner med det här position. Det menar här, de kunde inte köra dem allt över. I stock och sten, men de måste ha bra vägar att köra dem på. För det var stora haubitser då, kan det. Och då var jag riddare häst, så vi körde kanonerna där och så.
Så du var ute ett år då. Mm. Du var ute ett år då. Ja. Du var ute ett år och exilade då.
Ja. Ja, jag var nästan... Jag var nästan två. Det var krigsentjuring där under 1918. Och jag var i Helsingborg också. Så jag var inte färdig förrän 1918. Och jag började 1916.
Och då var du hela tiden i början uppe i Stockholm?
Ja. Men sen bara till Helsingborg och så det, ja.
Var det många då som försökte komma ifrån värnplikten och åka till Amerika? Det var aldrig tal på.
Ja, det var inte gott att komma iväg.
Du hade inte
det, det var det om de kom ut i tid, men de måste komma iväg innan
Mönstring.
Innan de var inne i värnpliktsrullarna i det året. Ja. De måste komma in, till exempel om de åkte in 1915. Jag skulle vara inne i 1915 i rullarna, och det visste jag inte om, men jag fick hastigt reda på det. Så jag gick ut och tog ut pressbetyg och sa jag ska fara till Amerika.
Och så var det bestämt redan då?
Ja, då bestämde jag det. Men då kunde jag inte fara, utan det var då jag var uppe i Dalarna på vintern och hade pressbetyget på fickan och menat på att fara till Amerika. På våren när jag kom hem så började jag ångra, det var ju kriget här och Amerika kom i kriget. Jag började ångra mig. Jag sa, jag tror jag får vara med Amerikaresan. Jag tog och gick prästbetyget och gick till prästen och lämnade in det. Jag sa, jag tog ut det före jul, för jag ämnade det. Och han blev storökad. Ja, sa han. Det där skulle ju vara i fjärdingsmannen sänder, sa han. Men han tog det ju, sen hörde jag inget mera. Sen åren 1916 på vintern mustade jag in.
Ja. Så du var egentligen utskriven ifrån Kiel då, när du var uppe i Dalarna?
Ja, jag var utskriven. Jag skulle vara i Amerika vid den tiden jag var i Dalarna, ja. Så jag tänkte, jag går till Kristiania eller Oslo och får biljett på en båt och ger mig iväg. Men då började jag ångra, men det är kanske bäst att stanna här, jag vet att det får vara. Så jag ångrar mig. Och det där hade glömde jag bort. Så de skrev till mig från Sverige. Och de ville veta lite grann. Det var för alla socknar. För Kils socken i Värmland. Ville veta hur när jag emigrerade och så här vidare. Och hur jag gjorde och vad jag har gjort. Och så där vidare. Och vad mina barn och hur de har gått i skola här. Det vill de ha reda på i Kils socken. Ja, jag skrev och talade om allt det där. Men så fick jag ett till. Men det står här i rekorden sa det att du emigrerade i 1914. Då vaknade jag upp vidare. Ja, det fanns det. Det glömde jag bort liksom. Så jag sa, skrev till min vän att jag tog ut pressbetyg och ämnade mig 1915 och gå till Amerika. Men jag ångrar mig och lämnade tillbaka. Det var så det gick till, skrev jag.
Hur fick du den här idén att åka till Amerika nu? Hade du och pappa pratat på det?
Nu min sista gången.
Min första gången?
Det var första gången.
Ja. Pratade du och pappa om Amerika?
Nå, det var inte något det. Men jag tänkte på att det kanske är bäst att fara till Amerika. Många andra gjorde. Jag hade många släktingar här. Och farit så där. Jag kanske går och far. Men så blev jag ångre. Men så blir det nytt, det blir emigration på nytt 1923, stor emigration. Och 22 de där åren. Jag tänkte, jag tror jag ska fara ut och titta på hur landet är. Om jag inte tycker om det så kan jag ju fara tillbaka. Men ett års tid ska vara trevligt att stanna. Och se hur det är. Väl, jag började ju arbeta här och så började jag. Och så hällde jag på och så började jag till och... Så tyckte jag var, så jag tänkte jag kommer nog inte att stanna här en kort bak. Språket är besvärligt, man är liksom secondhandig för man lär sig inte språket fort nog. Och det liksom med att när man inte kan språket så är man lite efterhändig sådär. Så.
Hur gammal var du när morbror Axel Jansson åkte iväg? Du hade ju en morbror som åkte över till Amerika. Hur gammal var du?
När han for till Alaska och det.
Ja.
Ja, jag var väl, jag vet inte precis på året, men jag antar, jag kunde ha fyra, men jag vill säga 5 år. Jag törs inte säga 4, för det blir 99 sek. Så jag antar att han for 1900 och då var jag 5 år.
Ja. Och det var din mormors, eller din mammas bror?
Ja, den äldsta brodern.
Berätta lite grann om då hur du kommer ihåg den avresan när han åkte. Han kom med din morfar.
Ja, så då var jag för liten. Så när någon avresa med dem, det gick jag inte till. Det vet jag inget mera. Men att han for till Amerika, det hörde jag. Och sen blir det inget mera.
Du nämnde förut att han kom tillsammans med din morfar och de gick... han följde till station eller hur? Eller var han att hälsa på i ditt hem kanske? Innan han åkte?
Ja, det var det. Jag fick ingen reda. Det var en flicka i grannskapet i Gräsmark. De brukade på den tiden att gå och hämta småbarn till vissa hem och... och det fick visita. Det var en lite god sed. Så det var en flicka i en, som var väl en 5-6 år äldre än jag. Hon har kommit till oss till vårt hem. Och då hittade hon på att jag skulle gå med dem hem till deras hem och stanna ett par dagar. Det gjorde så. Det var en sed där på orten.
Hur låg med natten där då?
Ja, stannade varann. Så när vi gick från mitt hem och till min mors hem och den här Axel Jensen skulle gå till Amerika. Då mötte vi dem och det hans far och honom. Det minns jag. Vi mötte dem vid smedjan. Och vi mötte dem. Men de hade bråttom så de talade inte till oss. Jag minns det. Och då var han över till min mor och till min far och så sa jag goodbye till dem. Och jag såg honom aldrig mera. För sedan kom jag till det, gick jag med den här flickan och stannade och så har sedan under dagarna bara iväg med dem.
Och han åkte iväg till...
Ja, han åkte väl då först till sin farbror i Idaho. I närheten av en station som heter Valus i Idaho. Där en stycke där var det var någonstans. Jag körde förbi där många år sedan. Och då kom jag ihåg att där var stationen som de åkte till. Min morfar var dit en gång. Och där var han och han. Det var en som kom in till oss. Och jag träffade gubben i Valus, Idaho, sa han. Och jag visste, jag trodde det var Valus i England. Wales. No, det var Valus. Då kom jag att tänka på det när jag var 5 år, att där var det.
Det ligger mellan bergen där uppe?
Ja.
Och hur länge stannade han där då, eller fortsatte han?
Ja, det vet jag inte hur länge han kunde stanna. Han var väl där så länge han tyckte och vi sitter en stund. Och så bar det iväg till Alaska.
Jaha.
Och sen försvann han i Alaska. Och en 30 års tid hörde vi aldrig ner honom.
Alltså han... det blir tyst.
Ja.
Han skrev aldrig hem?
Nej, han skrev inte hem.
Vad sa din mamma nu till exempel? Pratade de inte vid kaffebordet eller vid matbordet en gång om och undrade var Axel tog vägen och vad han gjorde?
Ja, det var ju mycket tag. Och så glömdes det bort och så talade de. Ja, han kan inte vara livet. Han skulle nog ha skrivit. Han skulle nog ha varit intresserad och skrivit, men han tror inte att han lever. Men saken är att de som inte har varit här i landet, när man har varit här i landet många år som jag känner till det där. Det är mycket personer som försvinner och de har inget intresse till det där. Orsaken är ju många. Orsaken är ett, första orsaken är ju ett dåligt liv. Som kan ni komma in för och de skäms inte att skriva. Och så har de inte haft god tur och förtjäna sig. De skäms att skriva hem. Och så fortgår det undan för undan. Men det är inte alla så heller. Det finns det som... det var en som for til Australien mange år siden, og han skrev ikke på 35 år, og han gjorde mye bra, men ikke skrev ennå. Så går det til. Så det er båda orsakerne.
Tror du at svenskene har svårt for å uttrykke seg i skrift? Og skrive?
Ja, han hadde nog inte svårt, tror jag.
För det var ju inte alla som lärde sig att läsa när det var 4-5 år sedan du gjorde. Det var ju väldigt många få.
Jag kunde ju inte skriva vid den tiden. Jag kunde läsa när jag var 5 år.
Men det var få som kunde det då?
Ja, jag läste fritt och lätt.
Ja, du och jag, men det var många, många andra som inte kunde läsa.
Oh no, mesta kan inte läsa vid den tiden.
Så du hade kännedom om Amerika, du visste var Michigan låg och Washington och...
Väl, ja, jag vet inte precis, men vi pratade om Amerika när jag var liten mycket, och den han for dit och han for dit, och jag hörde namnen på städerna.
Vad sa de?
Och jag hörde Molin. Det var några som flyttade här på Levensritt, de bodde. Några bröder till, de var kusiner till min farfar, och de bodde här på Levensritt, femte även. Och det där var i Montana en viss tid och fightade med indianerna. Så kom det här och så dog de här. Och så kom han och besita en av de gubbarna, han var aldrig gift. Jag tror han heter Magnus, ja. Och då häpnade sig att en moster och en faster, när de ämnade sig att falla till Amerika, det var 15 och 16 år, och det blev med den där gubben hit till Levens.